Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Palmemordet, Alf E, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
År 2000. Gifter sig J.O.P. med bankdirektören Lars-Erik Thunholm och är gift med honom fram till 2006 när han avlider. Jag har hört intressanta saker om det, att en av de här kvinnorna som dök upp och pratade med Ragnar Bjurfors, som vi nämnde i förra avsnittet i Portugal, var Lars-Erik Thunholms hustru. Så att när J.O. lämnade Alf så blev hon alltså tillsammans med bankdirektören då, som också hade lämnat sin hustru då. Så att 4 Palmehatare blev 2. Nu ska vi fram till 2001. Jag har redan nämnt händelsen i förra avsnittet då, att Alf E. Drog kniv. Aftonbladet skriver om den här händelsen i en artikel från den 29 november 2003. Artikeln har rubriken "Han gav Palmehatet ett ansikte". Alf E. blev känd för sin annonskampanj. Alf E. blev rikskänd för sina hatkampanjer mot Olof Palme. Han dömdes till fängelse för att ha hotat advokaten Einar Karlman med kniv. Jag var säker på att jag skulle dö, säger Karlman. Lite längre ner i artikeln, J.O.P. som hade ett förhållande med Alf i 27 år säger idag: Alf blev som förbytt efter mordet på Olof Palme. Han drabbades av förföljelsemani och han trodde att myndigheterna var efter honom. Paret köpte 1972 en herrgård i Sölje i Värmland. De bodde där och i våningen i centrala Stockholm. Våra sista år tillsammans blev svåra, sa Gio. Gio och Alf har stridit om herrgården, en strid som hon vann efter flera processer. Den 26 juli 2001 dök Alf E. plötsligt upp på gården. Jag var på besök för att diskutera de juridiska turerna, säger Gios advokat Einar Karlman. Karlman säger att han försökte få Alf E. att lämna området. Plötsligt tog Alf fram en kniv och försökte hugga mig i magen, men jag lyckades hoppa undan. Jag var säker på att jag skulle dö. Karlman lyckades sätta sig i säkerhet och ringde polis. I rättegången i Arvika tingsrätt medgav Alf att han hade haft kniv, men hävdade att han hade med sig den för att skära i grenar. Tingsrätten dömde honom till 6 månaders fängelse för försök till grov misshandel, hemfridsbrott och ofredande. En dom som hovrätten för Västra Sverige mildrade till 4 månaders fängelse för olaga hot. Alf har i andra sammanhang åtalats för vapenbrott, brott mot knivlagen och olaga hot, men friats. Jag har tidigare nämnt boven 1758, en Per Olof N, även känd som Billingesnickaren. Och han har då Alfs version av den här händelsen. I maj 2001 kör Alf E igång valrörelsen med annonser i DN igen. Då Alf har flera läkarmottagningar och bland annat har en i anslutning till Sölje herrgård och en annan i Glava, 8 kilometer från Sölje, var han i området. Polisen ringer till Alf E på hans praktik i Glava och säger att någon dåre hotar med att bränna ner herrgården och därför uppmanar Alf att ta med sig en kamera och åka till Sölje. Typiskt samtal från polisen. Då Alf E kommer innanför grinden till herrgården kommer en storväxt man rusande mot honom med knutna nävar. Alf tar bilder och när mannen kommer nära håller Alf kameran i vänster hand. Mannen måttar ett slag mot Alfs huvud. Alf viker undan. Av en ren reflex får förlängda märgen åker höger näve upp och den framrusande mannen, en 35-åring som är okänd för Alf, får en uppercut. Mannen vinglar och Alf avlägsnar sig. Det visar att anfallaren var en advokat från Stockholm, Göran Perssons och Joakim Påsners advokat Einar Karlman. Ingenting nämns då om att vara JOPs advokat då, i de här tvisterna. Om herrgården. Boven 1758 fortsätter. Det går ungefär en månad och då är det juli 2001. Alfie har patient på praktiken in till herrgården. Han har 3 bilar stående på gårdsplanen framför herrgården. Och han kan inte se Alfa Romeon och går och tittar. Alf ser den inte. Han tar därför fram sin täljkniv för att skära av några grenar. En av döttrarna har tagit en bil och var på väg att köra ut från gården. Alf hejdar henne och frågar var Alfan finns. Den stora advokaten Karlman kommer åter rusande mot Alf men ser att det finns ett vittne och avbryter attacken. Dottern far iväg och Alf går mot garaget för att leta efter Alfan. Karlman kommer rusande med en stor gren som går av då han viftar med den. Han får istället tag i en stor rörtång. Alfie höjer armarna i vädret och i den högra handen har han sin täljkniv som skulle användas för trädbeskärning. Det är kanske värt att nämna då att 2001 är Alf alltså 72 år gammal. Alf rusar in på sin klinik och hämtar mobiltelefonen för att ringa till polisen. Det fungerar ej då kontakt med basstationen inte kan upprättas. Alf tar bilen som står utanför kliniken och åker genom allén till Stora vägen. Då han precis kört upp på vägen kommer polisen. Alf tror att han haft tur och att polisen råkade komma precis då. Normalt så finns det bara 2 poliser i hela västra Värmland. Alf stiger ur bilen och går fram till polisbilen. Då blir han anhållen för mordförsök på advokaten Karlman. Solklart, en konspiration. Alf bad att köra in bilen till herrgården då den stod trafikfarligt till. Och dessutom låsa praktiken då han hade 120 000 kronor liggande i kontanter av insamlade pengar. Alf E kastas i fängelse i 3 veckor med restriktioner, vilket innebär att man inte får kontakt med omvärlden. Advokaten Tor Krantz fick köra från Stockholm för att kunna flytta på den feluppställda bilen i samband med häktningsförhandlingen i Arvika. Under de 3 veckorna blev Alf förgiftad 2 gånger. Av ren tur så fann häktesvakten honom. Nästan livlös första gången och släpade ut honom i friska luften där han pignade till och fick en ny cell. Senare kunde han konstatera att även i nya cellen bubblade upp gas ur golvbrunnen. När Alf återkom till sin praktik kunde han konstatera att de 120 000 kronorna han hade där var försvunna. Alf döms till 6 månaders fängelse för mordförsök när han blev attackerad på sin egen mark av en galning. Vittnet, en yngling som stod bakom Alf som Karlman inte såg, fick inte vittna på rätt sätt. Alfs advokat skäller ut domstolen. Så ska det låta. Om någon ska dömas till fängelse är det advokaten Karlman som både hotat med att bränna ner herrgården samt försökt döda Alf. Dessutom ska bli utesluten advokatsamfundet omgående. Enbart försök att slå någon på käften räcker för uteslutning. Men advokatsamfundet låtsas som om det regnar. När partiordförande Olof Kilstedt i Tidaholm anmäler Karlman så bekräftar advokatsamfundet att de har mottagit skrivelsen och därefter skickar man bara tillbaka anmälan utan att ens ta upp det i förtroendenämnden. Jag vill återigen påpeka att det här kommer från boven 1758.info. 2002 ansåg sig Alf E har blivit utsatt för ett mordförsök. Och för att få detaljer om det så måste vi återigen gå till boven 1758. Som säger, eftersom socialdemokratisk opposition inte kan ha sin kassa i svensk bank för då kommer Göran Persson att ta pengarna, så därför har man ett konto i Luxemburg. Nu gäller för konsulterna att se till att Alf E inte kan komma åt pengarna för då kan det bli annonser i Dagens Nyheter. Att strypa penningtillförseln är en effektiv metod att kunna sy igen munnen på Alf E, som Göran Persson sagt till medarbetarna i kanslihuset. Och jag vill fortsätta läsa från boken 1758 för att det här är ju Alfs bild av vad som händer. Kanske förklara lite av hans motvilja mot Göran Persson. Alf E fick låna bil av supporters och körde ensam till Västsverige. Under resan blev han akut dålig men lyckades ta sig till goda vänner i Västergötland där han ramlade ur bilen svårt påverkad. Läkare tillkallades som såg till att han blev i ilfart förd till Sankt Görans sjukhus och opererades i magen därför att tarmen hade lagt av att fungera. Och då räddades livet på Alf. Symptomen ger vid handen att detta var ett förgiftningsförsök som hade ett avsikt att döda honom. Enligt expertis liknar detta symptomen man fått i sig sarin. Det finns två varianter av gasen, en som luktar billigare och en luktfri dyrare. Alf E har de facto husarrest och bevakas ständigt. I våningen ovanför våning 5 på Norr Mälarstrand försiggår flera gånger i veckan och speciellt på helger aktiviteter med rullande apparater som stör nattsömnen och slår ut radioapparater. Och det är inte nog med förföljelsen som Alf E råkar ut för att i slutet av augusti försöker någon skjuta Alf på Norr Mälarstrand. Boven 1758 rapporterar igen. I slutet av augusti 2003 vid 23-tiden blir Alf beskjuten på Norr Mälarstrand och blir då skadad lätt i huvudet av en stenflisa som flyger upp då kulan träffar något stenmaterial. Genom sitt finmaskiga nätverk har Alf goda kontakter med polisen och en gammal vän fick höra om händelsen och lånade då och nyo ut sin pistol liksom tidigare vid andra hot. Så bör ju poliser inte agera då. Så här, ja, jag lånar ut en pistol till min vän som är hotad. Sen kommer då kanske den mest berömda händelsen som hände Alf E på 2000-talet. I november 2003 i samband med att Alf skulle vräka av sin lägenhet, nu är Wikipedia källan, på grund av obetald hyra sköt Alf en kvinnlig polis med draget vapen i handen. Han är alltså 74 år gammal nu. För detta dömdes Alf i mars 2004 av Stockholm tingsrätt för försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Alf hävdade till sitt försvar att han hade utsatts för en politisk komplott av den socialdemokratiska makteliten med dåvarande statsminister Göran Persson i spetsen. Tingsrätten bedömde Alf som allvarligt psykiskt störd och påföljden blev därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Alf vårdades på kliniken Marieberg i Kristinehamn. Enligt vad Alf och hans juridiska ombud anfört blev Alf under vistelsen på kliniken utsatt för mordförsök med hjälp av en strålkanon, Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin. För att skydda sig från strålningen klädde Alf sitt rum med aluminiumskynken som han fått av sitt juridiska ombud. Boven 1758 har ju då Alfs version av händelsen 2003 på Norr Mälarstrand. Den är ganska lång då, men boven själv har publicerat då ett inlägg som är gjort av Alfs juridiska ombud, en advokat Sten L. Så det här är alltså Sten L:s berättelse publicerad på Boven 1758. Bakgrunden är då att Alf ska bli vräkt för han har inte betalat hyran. Jag låter nu Sten L berätta. Vad som hände innan jag anlände till Norr Mälarstrand var att Alf hade somnat om efter vårt samtal. Men sen blev han väckt av en stor otäck typ som slet upp honom från viloläget med det glada budskapet: nu ska du ut härifrån, gubbe! Alf sover alltid naken. Man blir utdragen i biblioteket utan kläder på kroppen. Där står två försäkta damer och ser den gamle doktorn spritt språngande naken. Agneta J säger åt den svartmuskige Karlsson med eller utan se att han måste få klä sig. Alf klär sig och uppmanar deltagarna i denna olagliga aktion att försvinna ur lägenheten. Agneta J med assistent lämnar lägenheten och ringer polisen och begär assistans för att slänga ut den 74-årige doktorn på gatan. Så Agneta måste ha varit den som skulle förmedla vräkningen. Det framgår inte tydligt här. Karlsson kvarstannar och det är då jag kommer dit, alltså Sten L, det juridiska ombudet. En och en halv timme ungefär efter att jag ankommit till Norr Mälarstrand 24 så bankade på dörren och en myndig stämma säger: det är polisen, var snäll och öppna. Man hade då brutit sig igenom den första låsta dörren. Alf låser upp och inträder en storvuxen kvinnlig polis. Bakom henne tittar en annan manlig polis fram, kort i växten och med mustasch och flint. Nästa person i lämmeltåget är den svartmuskige Karlsson och bakom denne står kronofogden med assistent. Den kvinnliga polisen är den samlade styrkans talesman. Alf och jag försöker förklara att detta tillslag är olagligt då man ej delgivit den berörda personen på ett korrekt sätt. Alf skulle ju inte ha legat och sovit om man visste att kronofogden skulle bryta sig in i hans våning. Och dessutom i ett politiskt högkvarter där det finns uppgifter om personer som skyddas av valhemligheten. 60 000 privatpersoner och företag har skänkt pengar till socialdemokratisk opposition. Den kvinnliga polisen säger efter 5 minuter att Nu kan vi inte stå här och snacka. Vi är här för att utföra ett jobb. Och det är att se till att ni kommer härifrån. Den svartmuske eldar på och ryter. Nu ska ni bara ut härifrån. Alf går in i köks- och badregionen för att göra sig i ordning samt för att hämta de saker som jag skulle ha, alltså Sten L. Han låser dörren efter sig. Kvinnliga polisen rusar efter och bankar på dörren och talar myndigt. Öppna dörren, Alf!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sten L förklarar för den kvinnliga polisen att med alla övergrepp som gjorts mot honom själv och hans familj så är Alfs största fasa att bli ensam med någon eller några som kan döda honom. Hans enda säkerhet är att någon av hans supportrar finns nära honom. Och just nu var det jag, alltså Sten L. Han har inte efter skottet, alltså det här mordförsöket då i augusti 2003, vågat ut ensam utan jag har hämtat honom när någonting ska uträttas på stan. Och då har vi gjort det gemensamt. Det dummaste du kan göra är att köra ut mig härifrån utan Alf, säger Sten L. Försvinn härifrån, säger hon till mig. Jag vill inte bjuda på motsäga henne utan jag går ut genom våningen. Polisen är i släptåg och skriker, Alf, nu går Sten! Jag stannar utanför hissen där jag försöker ringa på mobilen. Tyvärr var mottagningen mycket dålig. Så jag gick ner några steg i trappan och där finns några fönster och där gick det bättre att ringa. Och efter ett par minuter hör jag pang, pang, pang! Upprörda röster som skriker, han skjuter! Efter ytterligare 2 minuter har jag pang, 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 pang. Jag talar vidare i telefonen tills jag är färdig. Och sen blir jag utkörd ur huset av poliser. Utanför på gatan står 10 polisbilar och man stänger av gatan. En som jag uppfattar är civilklädd polis kontaktar mig och ber mig stanna kvar i närheten. Efter en kvart utan att någon tagit notis om mig så går jag ner på kajen och betraktar skådespelet på behörigt avstånd. Jag närmar mig entrédörren från kajen och från andra sidan ser jag Agnita J. samtalar med en polis. Jag retirerar ut mot kajen igen och talar med en pressfotograf. Under samtalet kommer 2 poliser mot mig och frågar om jag var med upp i lägenheten när helvetet bröt lös. Ja, sa jag. Jag är god vän med Alf E. Då tar de mig under armarna så att jag lyfter från backen och i princip släpper de bort mig till en polisbil. Massmedia reagerar direkt och kamerorna smattrar. Bilen tar mig till Söder och in på Maria polisstation. Där sitter jag i flera timmar och glor i ett kontorsrum under övervakning. Efter 4 timmar kommer en polisman och sätter sig och pratar om ditt och datt och händelsen. Framåt 7 på fredagskvällen får jag lov att ringa hem och tala om vad jag är. Och därefter kommer en ung kvinna som är förhörsledare. Och jag berättar. Klockan 21 så får jag lämna polisstationen och åka hem till en kall middag. Men vad var det egentligen som hände då? Då jag lämnat lägenheten så gick den svartmuskel till attack genom den dörr som leder från entréovalen in till kök och badrum. Han trycker in glasrutan då han inte kunde komma in genom andra dörrvredet. Alf E. hade skruvat igen dörren då vredets fjäder hade gått sönder. Då kvinnliga polisen hade skrikit att nu går Sten, det vill säga att Alfs enda trygghet för ögonblicket hade försvunnit. Och här försöker någon med våld bryta sig in. Med bakgrund av ovan beskrivna övergrepp av svenska staten så vädrar Alf E. dödsångest. Han berättade för mig långt innan att det han fruktade mest var att ensam bli inträngd i ett hörn i sin egen lägenhet. Genom sin försåtliga anordnade ordning i lägenheten så kan han avläsa om någon varit inne i lägenheten. Folk har tidigare varit inne utan att inbrottsmärken har kunnat upptäckas. Men saker har försvunnit. Det är mörkt inne i köksavdelningen och i glasdörren ses en stor skugga. Då svagt ljus tränger in från vardagsrummet som vetter mot Mälaren. När Alf uppfattar att någon är ute efter att döda honom får han panik och tar fram den pistol som hans supporter i poliskåren har lånat ut till honom. Alf skjuter mot dörrkarmen för att skrämma bort inkräktaren som han inte vet vem det är. Vem är det som tar till sådana våldsamheter? Det kan ju vara en lejd mördare som är Anna Lindfallet. Det blir alldeles tyst i lägenheten efter att folk har skrikit. Han skjuter. Alf kikar ut genom krossade dörren och hojtar. Är det någon där? Inget svar och plötsligt dyker upp en silhuett med en pistol i handen. Alf, som fått sin stridspilotutbildning i flygvapnet med självförsvarsteknik och pistolskytte som en viktig ingrediens. Alf skjuter mot pistolen i samma ögonblick som pistolinnehavaren som var omöjlig att identifiera i motljuset skjuter två skott mot Alf och missar. Hon blev skadad i lillfingret som höll i pistolen. Båda överlevde. Den kvinnliga polisen hade inte hört de två tidigare skotten, säger hon. Bara hört dem som försökte bryta sig in genom glasdörren med kofoten som hennes kollega skulle hämta. Det visar sig att det är den kvinnliga polisen som smög omkring med draget tjänstevapen utan att klart och tydligt tala om att hon var polis. Inkompetent, amatörmässigt, tjänstefel. Alf skulle aldrig i sitt liv skjuta mot en polis, lika lite som att skjuta mot någon människa överhuvudtaget. Om man känner Alf så vet man att hans omtanke om andra människor är mycket unik. Han har haft 136 000 patienter och har en väldig empati och gör sitt yttersta för att de ska bli friska. Expressen skriver om den här händelsen den 27 januari 2004 och där finns även en bild från Alf E.s lägenhet där det inte ser ut att vara särskilt mycket ordning. Det ligger saker överallt. Det ser ut som i ett sånt där program på tv om hoarding. Det sitter även en löpsedel från Expressen på väggen i Alfs lägenhet där det står avgå Palme. Expressen skriver: Palmehataren och läkaren Alf E, 74 år, hävdar att statsministern Göran Persson har beordrat att han ska likvideras. Och det är förklaringen till att han försökte skjuta ihjäl flera poliser. Det var ju självförsvar, påstår Alf E i förhör. Fredagen den 28 november 2003 skulle Alf E avhysas på sin 240 kvadratmeter stora våning på Norr Mälarstrand i Stockholm. En polispatrull fanns på plats för att hjälpa till. När låsmeden öppnat dörren möttes tjänstemännen av en fruktansvärd syn. Paradvåningen var belamrad med sopor och tidningar. På väggarna satt löpsedlar som handlade om bland annat Olof Palme, Jan Stenbeck och Anna Lind. Iklädd kastrull på huvudet tog Alf E emot, iförd också en skjorta. Plötsligt öppnade han eld med en pistol. En kvinnlig polis träffades i armen och ytterligare tre poliser var nära att träffas av andra skott. Nu har Palmehataren åtalats för försök till mord och grovt vapenbrott. En detalj som jag tycker är intressant är alltså Alf lyckas, 74 år gammal, skjuta en kvinnlig polis i armen innan hon lyckas skjuta honom. Alf blev alltså dömd till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och de domarna ledde då 2005 till att hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd fråntog Alf hans läkarlegitimation. Alf var utskriven under perioder sedan 2008 och mot slutet av sin tid bodde Alf delvis på stödboende för äldre personer med psykisk sjukdom. Den 26 februari 2014 intervjuade Svenska Dagbladet JOP. Och jag läser lite ur artikeln. Aldrig avförd, alltid utredd. De första tipsen kom redan ett par dagar efter mordet. Och till slut omfattade Palmeutredningen 70-tal olika spaningsuppslag kring Alf E. Och det var inte så konstigt. På 1980-talet fanns det ingen som hatade Olof Palme så öppet, så länge och så offentligt som Alf E. En annan intressant detalj från den här artikeln. När Alf E greps av polis i slutet av 1990-talet var löjtnant Bertil den som fick honom släppt genom att kontakta polisen. Och vi har pratat om löjtnant eller legosoldat Bertil då flera gånger, speciellt i svenska extremhögeravsnitten. Och artikeln fortsätter. Idag kan Svenska Dagbladet dessutom avslöja två nya uppgifter kring mordet på Olof Palme och Alf E. Hans alibi på mordkvällen tas nu tillbaka av den dåvarande sambon. Och enligt samma källa har Alf E dessutom ägt en revolver av märket Smith & Wesson. Jag är säker på att Alf E. hade en Smith & Wesson-revolver, säger Alf E.s dåvarande sambo J.O.P. till Svenska Dagbladet. I polisförhören efter mordet har både Alf och J.O. hela tiden hävdat samma sak. De var i Stockholm på morddagen och befann sig i närheten av Sveavägen. Men det var tidigare på kvällen, flera timmar före mordet. Tillsammans åt paret middag på en restaurang, men lämnade krogen tidigt och kom tillbaka till sin lägenhet på Norr Mälarstrand redan på förkvällen. De gick och la sig mellan 23 och 23.30 och tidigt på morgonen fick Alf E. beskedet om mordet via en väninna. Polisen är mycket nöjd med mitt alibi, sa Alf E. 1987 efter att han hört sig ett flertal gånger. Men nu tar J.O.P. tillbaka dessa uppgifter. Tvärt emot vad hon tidigare sagt hävdar hon idag att Alf E. inte var hemma hela mordkvällen. Jag gick och la mig tidigt någon gång efter klockan 21. Jag tittade på Aktuellt. Men Alf försvann ut och sa att han skulle lägga på parkeringspengar. Jag tyckte det var konstigt eftersom det var gratis parkering fredag kväll och över helgen. Och sen kom han tillbaka sent. Svenska Dagbladets reporter frågar varför berättar du det här först nu? Och Gio svarar, jag vågade inte tidigare. Jag var rädd för Alf. Han var våldsam. Och ni är de första som har frågat om det här på mycket länge. Reporten frågar, tror du själv att Alf sköt Palme? Gio svarar, jag vet inte, men den tanken har slagit mig många gånger. Vice riksåklagare Kerstin Skarp är förundersökningsledare i Palmeutredningen då, 2014. Hon vill inte kommentera enskilda spår, men säger så här om revolven och alibit. Om det visar sig att en uppgift stämt under lång tid och sen plötsligt inte stämmer, så kan frågan komma i ett annat läge. Kommer det fram nya uppgifter är det intressant för utredning, absolut. Rent allmänt kan jag säga så här, ett förändrat alibi kan vara intressant beroende på omständigheterna övrigt. Det kan också vara så att den har väldigt liten betydelse. Vapen är vi alltid intresserade av, säger Kerstin Skarp. Ja, hela det långa uttalandet sa i princip ingenting. Artikeln fortsätter. 1998 kontaktade J.O. självmant polisen och ändrade sin tidigare uppgift till att Alf inte var hemma på mordnatten. Enligt vad Svenska Dagbladet erfarar så har dock de uppgifterna inte kontrollerats vidare. Detsamma gäller uppgiften om Alfs revolver. Vid Palmemordet hade Alf licens för 4 vapen men samtliga var gevär. Jag kan inte säga varför dessa uppgifter inte har utretts närmare, säger en källa i Palmeutredningen. Alf E. dömdes 2004 till rättspsykiatrisk vård för dråpförsök efter att ha skjutit en kvinnlig polis. Läkarlegitimationen drogs in efter det att han skrivit ut medicin till medpatienter. Alf är idag, då 2014, 83 år gammal. För Svenska Dagbladet erkänner Alf att han har haft en revolver ända sedan sin tid som flygare och hela vägen fram till början av 2000-talet. Vapnet, säger han, fick han av en officer och han befann sig på Sveavägen under mordkvällen. Men Alf kommenterar, det som Gio säger om mig nu stämmer inte. Hon kan väl ha tagit tillbaka, men det var hon sagt tidigare som är sant. Jag gick aldrig ensam. Varpå Svenska Dagbladets reporter frågar Alf, sköt du Olof Palme? Alf svarar, absolut inte. Jag är inte inblandad. Jag förlorade mycket pengar när Olof Palme mördades. Och med det menar han då att förstås han fick ju jättelite bidrag från Palme-motståndare efter att Palme hade mördats, för då fanns det ingenting att göra bidrag till. Svenska Dagbladet berättar också att dåvarande spaningsledare Hans Ölvebro uttalade sig 1994 om Alf. Och Hans Ölvebro sa, jag tror inte Alf E. ligger bakom mordet på Olof Palme. Däremot kan hans annonskampanjer ha påverkat någon människa i eller utanför hans krets att organisera eller utföra det här brottet. Det finns även en artikel från Aftonbladet den 26 februari 2014 som har i princip samma innehåll. Men där finns en ytterligare kommentar av Kerstin Skarp med att Alf har förekommit i utredningen, vi har inte jobbat med honom på länge. Och sen säger även polisprofessorn Leif G.W. Persson att det är klart att Alf och Gio borde förhöras på nytt. Har han haft en revolver och saknar ett alibi, då blir det naturligtvis intressant. Så länge som Alf lever finns det en poäng att hålla ett ordentligt förhör med honom. Men det hände, så vitt jag förstår, inte innan Alf dog. Kommer ni ihåg David F. som jag nämnde i förra avsnittet? Jag tänker onekligen på honom när vi kommer fram till den här artikeln som är från den 3 mars 2014. Den är otroligt kortfattad och står på Omni, men refererar till Svenska Dagbladet, så jag kommer läsa artikeln i dess helhet. 51-årig man, nya spåret i jakten på Palmes mördare. Svenska Dagbladet lyfter nu fram en 51-årig man som ett av polisens spår i jakten på Palmes mördare. Polisen ska tidigare ha velat avlyssna den 51-årige mannen som beskrivs som Palmehatare, men åklagaren sa nej. Mannen var också en del av Alf E.s närmsta krets. Den 11 oktober 2015 intervjuas Alf och Gios son Johan P. i Expressen. Festfixaren om pappans Palmehat heter artikeln. Jag har insett att det inte fungerar att ha honom i mitt liv, säger Johan. Och syftar på sin far. Johan har haft en annorlunda uppväxt. Det var i podcasten Fyllepodden som Johan först öppnade upp om sin familjs historia. Hans mamma Gio var en av Sveriges mest hyllade skådespelerskor på 60-talet. Hon medverkade i ett 25-tal filmer men avbröt filmkarriären i början av 1970-talet. Min mamma är världens bästa. Deras bakgrund var väldigt fin, men det hände något på vägen. Mamma är en fantastisk person som har stöttat mig otroligt mycket genom åren, säger Johan. Lite längre ner. Gio och Alf genomförde en uppmärksammad kampanj mot Sveriges förra statsminister Olof Palme. Framförallt sköttes kampanjen genom annonser i olika dagstidningar. Johan säger då, mamma var väl egentligen inte heller så intresserad. Egentligen var det han som drev på och använde hennes namn för att få ut det. Hon var egentligen rätt så ointresserad. Hon var ju skådespelerska och intresserad av andra kriterier i livet. Och Johan säger vidare, jag var så liten och de hade en kampanj om Palmes politik. Jag var rätt ointresserad redan då kring vad som sades och gjordes. Jag har egentligen alltid varit det, men pappa blev manisk kring det. Han var ju läkare och stridspilot och en väldigt intelligent person. Jag tror att det helt enkelt slog över på olika sätt för honom. Lite längre i artikeln fortsätter Johan. Jag har inte haft kontakt med honom sedan de skildes. Jag har väl träffat honom sporadiskt för att känna att jag ger honom en chans. Men jag har insett att det inte fungerar att ha honom i mitt liv. 2003 sköt Alf en kvinnlig polis när han skulle avvisas från sin lägenhet efter att inte ha betalt hyran. Johan berättar, då bodde jag i Köpenhamn. Jag var liksom inte i närheten. Och det är olyckligt att han inte har förstått hur en vanlig människa ska leva. Vilket han inte gjorde eller gör. Han har ett tankesätt som gör det svårt för honom att leva ett vanligt liv. Artikeln avslutas med, tidigare har Johan varit fåordig om relationen till sin far. Jag har inte dolt det, däremot så har jag kanske inte pratat om det. Jag har blivit äldre och byggt min egen verksamhet. Jag tror att jag först ville göra bra saker innan omvärlden fick reda på historien. Idag har jag inga problem att prata om det. Och sen vill jag inte ha något med honom att göra eftersom han är så psykiskt instabil. Alf E. avled den 4 januari 2017. Efter hans död publicerade whitetv.se en artikel den 2 februari 2017. Alf E.s begravning 3 februari 2017, Sollentuna kyrka. Han borde ha följt Erlander istället för Palme. Ja, Tage Erlander hade avlat fram 2 påläggskalvar, Olof Palme och läkaren Alf E. Båda var extremt begåvade, men Palme var adlig och Alf inte. Adel är i princip någonting negativt, säger whitetv.se. Ju högre adelstitel, desto fler reptilgener som går lätt att fjärrstyra ifrån den demoniska, den djävulska världen. Palme hade von Knerem i släkten, bankirer och nazister, som fick sina mäktiga positioner då de gick lättare att kontrollera ifrån den fjärde dimensionen. Den 28 november 2003 bryter sig polis in i Alf E.s partihögkvarter på Norr Mälarsand i Stockholm med dragen pistol. Alf E., som inte visste vem det var som bryts in och varför, sköt pistolen ur polisens hand. Vid detta tillslag hade Alf E. en kastrull på huvudet och det var för att skydda sig mot mindcontrol-strålningen. Naturligtvis har fulmedia med oseriösa Expressen i spetsen hånat honom sedan dess för det. Och det planerade resultatet blev att Alf spärrades in på mentalsjukhus där han tvångsbehandlades med odugliga och farliga psykofarmaka. Han behandlades precis som i Sovjetunionen, där fullt friska dissidenter tvångsmedicinerades på psykiatriska kliniker för att förstöra deras hjärnor och personlighet. Psykiatrin har alltid konspirerat med mind control-packet och skräddarsytt diagnoser för symptom som uppstår vid mind control, där folk inte är sjuka utan utsatt för lömsk teknologi. Senare delen, under 2011 eller första på 2012, blev jag då, alltså YTV, ombedd av Alfs vänner att göra en intervju med Alf för YTV. Han hade då i sin höga ålder slagits hårt på huvudet av en okänd gärningsman och led av ett stort sår. Efter cirka en halvtimme var jag tvungen att avbryta intervjun då Alf utsattes för extrem mind control. Intervjun hade gjort mer skada än nytta. Tyvärr kände jag inte då till knepet med det homeopatiska guldet som skyddar cirka 80% av mind control-offren. Så ja, Stig Larsson, Alfs vänner drar fortfarande lans för honom. På Wikipedia så finns det en diskussion bakom varje sida där folk diskuterar vad som ska tas med och inte. Och det här är ingenting man vanligtvis läser, men just i det här fallet, just med Alf E, så fanns det lite intressanta saker på den sidan. För att det är ju just Alfs vänner som skriver saker om honom. Det finns inte så mycket andra källor. Det har varit problemet i alla de här tre avsnitten. Så jag vill belysa den här diskussionen på Wikipedia. Någon säger då, jag tog bort länken Boven 1758 då den inte verkar vara särskilt seriös. Jag skummade också igenom Alfs egen hemsida och fann där en del text som kan användas som referens i den löpande texten om någon har orkat till det. Sen kommer någon annan och säger, denna artikel skulle verkligen behöva fler seriösa källor. Att hitta något på internet verkar uteslutet. Då googling mest verkar ge träffar som hävdar att Alf är utsatt för en socialdemokratisk komplott iscensatt av antikrist Olof Palme. Artikeln borde försöka hålla en lite högre nivå än sån gammal EOP-propaganda. Vad finns det egentligen för tillförlitliga källor angående Alf? Granskningskommissionens betänkande är möjligtvis en början, men det är knappast tillräckligt. En annan säger, jag har börjat ett försök att ordna upp den här artikeln med hjälp av någon fåtal källor jag lyckas hitta. Det kanske inte är så förvånande, de flesta av dessa källor behandlar mordet på statsminister Olof Palme eftersom Alf såg som intressant i den utredningen. Annars är det fortfarande svårt att hitta källor. Boken som Alf och J.O. gav ut 1977 är även den intresserad för den intresserade. Bland annat som ett dokument över Alfs smått paranoida världsbild. Någon annan, Gustni till och med, säger, även om artikeln städats så tar obelagda och oemotsagda konspirationstexter allt för mycket plats. Sen är det någon som undrar om han verkligen var gift med J.O. eller inte. För i den här artikeln står det att han var gift med J.O. men i hennes artikel står det att de var sambos. Vad är rätt och vad är fel? Och min slutsats är att de var sambos och aldrig var gifta. Jag hade turen att prata om Alf medan jag gjorde research för de här avsnitten med en bekant. Så jag har en alldeles egen källa här. Och min källa, som vill vara anonym, det är alltså människor jag träffat en antal gånger men ingen som jag känner jättenära. Min källa säger, jag har träffat Alf några gånger och jag känner lite folk runt honom. Han brukade hänga på Max på Vasagatan och Centralen för ett par år sedan. Det här är då från i år 2017. Alf är ganska gammal nu. Narcissistiskt och arrogant medveten om sina kort. Information och kunskap kring honom är väldigt intressant. Han kan mycket väl ha direkt eller indirekt inblandning i mordet på Olof Palme eller info om detta. Det finns kopplingar till EOP, kontra storfinansen samt till löjtnant Bertil. Alf och allt runt honom bör granskas och utredas ordentligt. Jag tror säkert att Alf och Jerry Martinger stötte på varandra några gånger, men i olika sammanhang, men inte mer så vad jag vet. Och jag frågade specifikt just om Jerry Martinger, och vi kommer komma tillbaka till Jerry Martinger i ett senare avsnitt. Alf-caset är ett helt band i sig självt. Han hade koppling till EOP, men framförallt drev han en öppen politisk egen kampanj utan EOP mot främst Palme. En kampanj som hade stort ekonomiskt stöd alltifrån Astrid Lindgren till näringsliv med anonyma donationer. Min bild är att Alf hade ekonomiskt stöd under lång tid. Han tog upp och visade och satt och fladdrade med en tjock bunt 500-lappar en gång när vi satt ner på Max. Tog mig tid och tog det lugnt. Jag fick klart för mig att Alf ville visa upp dem för mig i klart syfte att han hade någon form av backup. Som en positionering, men på ett rakt sätt. Lite intressant. Jag har träffat Alf flera gånger. Han var inte alls enbart en tokdåre eller rättshaverist. Och det är det som det gäller att bringa klarhet i. På vilka grunder blev han intagen och så vidare. Det gäller att granska hela historien och bringa klarhet. Och jag frågade min anonyma källa då om Astrid Lindgren verkligen hade skänkt pengar. Då svarade min källa, ja, om Astrid Lindgren verkligen stödde honom eller inte bör utredas och i vilken grad. Det kan finnas grund att hon var intresserad till en början på grund av hennes motstånd mot Palme och sossarna. Bland annat på grund av Pomperipossa-skatten. Men att hon sedan aldrig genomförde betalningen transaktionen. Sten Ls eventuella stöd har gett Alf positiv PR, auktoritet och immunitet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltid tveksamt. All förstorade alltid upp sitt eget ego och sin betydelse. För att inte säga rena falsarium. Han var knappast Erlanders närmaste. Jag minns våra möten, inklusive det med sedelbunten. Och jag minns ett annat möte då Alf uttryckte sig på Max. Det är tack vare mig Palme kom till makten och blev så stor. Och min källa frågade, jaha, och var det också du som höll i vapnet när han sköts då eller? Men Alf var tyst. Och min källa frågade, eller var du inblandad? Eller vet du vilka som kan ha utfört attentatet? Men Alf svarade inte. Min källa fortsätter, jag jobbade på honom en hel del, men det var svårt av flera anledningar. Han var lite av en mytoman och narcissist, eller blev snarare med tiden. Kopplingen till EAP är också jättesvag eller närmast obefintlig, också enligt EAP. Möjligen att han var på något möten, men jag tror ens aldrig att han var registrerad medlem i EAP. Men det kan ni säkert kolla, eller har redan koll på. Han luffade runt på centralen och på Max de sista åren. Och han hade väl en god man, förmyndare, advokat. Om man vill så kan man ju se kampanjen inklusive stödgivare som ett sätt att söka få bort honom med något sån här demokratiskt schyssta medel. Och sen verkställdes ju attentatet. Och då kan man se det som en cykel. De som stödde Alfs kampanj kan ha varit inblandade eller direkt ansvariga för attentatet, mordet. Alltså söka få bort honom var ju då söka få bort Olof Palme. Ja, hans kampanj fick mycket ekonomiskt stöd. Inklusive från Sverige med koppling till Wallenberg med flera. Och det här är ju ett spår. Och jag sa ju i början av podden att jag ska avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Och jag har funderat på det här om Alf skulle kunna vara gärningsman. Alf är alltså 58 år gammal. 57. 1986. Han är gärningsmannens längd. Han är uppenbarligen i bra form för han ägnar sig åt friluftsliv och jag antar att han använder den här gevären för jakt. Han har själv erkänt att han har tillgång till en revolver. Frågan om en revolver som han fick under sin tid som flygare skulle kunna vara mordvapnet när de började tillverka så här, det vet jag inte. Det kan ju vara en annan revolver också. Så gärningsbeskrivningen får jag påminna er då förutsätter att Alf är gärningsmannen. Alf får ett telefonsamtal den 26 februari 1986 att han måste åka till Stockholm. På mordkvällen lämnar han då Gio för att gå ut och stoppa pengar i parkeringsautomaten. Men i själva verket så går han ut för att skjuta Palme. Och tiden sammanfaller ju ganska bra med att någon vet att Palme kommer att gå på bio. Och här är ju då möjligt att David F. är gärningsmannen då istället för Alf. Men David F. var ju 51 när artikeln om honom publicerades. Så han är ju väsentligt yngre än gärningsmannen. Och Alf är lite för gammal. Men som sagt, Alf har motiv. Han har inget alibi. Han är i närheten på Norrmälarstrand i alla fall, känner han ju. Och han har ett lämpligt vapen. Så att Alf eller David väntar utanför bion. Följer efter, alternativt är de flera som har samband, kanske med walkie-talkies. Och någon i kretsen skjuter Palme i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan. Jag tycker att det här spåret förtjänar mera uppmärksamhet. För att här har vi ju alla komponenter. Och det är många spår där vi inte har det. Men det är förstås som vanligt inte jag som ska avgöra det här, utan det är frågan vad ni tror. Tror ni att det är möjligt att Alf eller någon i hans närmsta krets, till exempel David F, skulle kunna vara mannen som sköt Olof Palme? Om ni lyssnar på Palmemordet på en Apple-plattform så vill jag gärna att ni lämnar iTunes-recensioner och jag kommer att fortsätta läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Om ni tycker den här podden är jättebra så är jag beroende av era donationer för att kunna hålla igång. Jag jobbar ju enbart med att göra poddar och YouTube-saker då och Palmemordet är en av de större. Vill ni donera pengar till avsnitten så kan ni göra det på patreon.com/palmemordet. Då kommer jag tacka er i podden. Om ni skriver Patreon. Ibland försöker jag arrangera speciella händelser som då Palmevandringen. Vi hade den 28 februari 2017 för sponsorerna på Patreon. Patreon är ett gränssnitt för att kommunicera med sponsorerna också. Det är väldigt användbart.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska